بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واهب الحياة وسالبها، المقيم الأجساد بالأرواح وقابضها، الذي خلقنا من تراب وإليه يصيرنا، ومن التراب عندما يشاء يقيمنا ويبعثنا. وأصلي وأسلم على عبده المصطفى ورسوله المجتبى صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شير لسنر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En hel del stora händelser har hänt runt omkring oss sista tiden, sista två åren. Jag ville prata om naturkatastrofer. Vi har sett en hel del bilder från vulkanutbrottet i Island, där även det blev svårt för flygningar runt omkring i Europa. Sen vi har läst och hört om översvämningar i Pakistan. Det är fortfarande ända till idag 4 miljoner är hemlösa. Vi har läst och sett det som har hänt i Australien sista tiden. Översvämningar där en hel del människor har mist livet. Många är hemlösa. Samtidigt en hel del jordbävningar. Även vädret har blivit lite annorlunda. Vintern är mycket kallare. Sommaren är varmare. Och en hel del sjukdomar har dykt upp. Sjukdomar som inte kanske har funnits innan. Galna ko-sjukan började med det. Sen var det fågelinfluensan. Sen var det svininfluensan. Sen det dessa sjukdomar som vi inte kände till innan. Så är det slumpen att alla dessa katastrofer dyker upp just nu? Vad säger islam om detta? Vad säger vår tro om de här händelserna? Är det straff? Eller är det prövning? Eller vad är det för något? Många människor känner sig maktlösa. En hel del frågar sig varför det här händer. Vad har dessa människor, barn som lämnar, förlorar livet på grund av detta? Många äldre, många som är ledsna på grund av det. Vissa blir arga, vissa blir deprimerade och ställer den här eviga frågan: varför händer detta? Då har jag har funderat, precis som alla andra människor, varför det här händer, och försökt sammanställa en hel del svar från Koranen och profetens sunna sallallahu alaihi wasallam. De här jordbävningarna och alla dessa händelser som har hänt, det allting är under Allah subhanahu wa ta'alas kännedom. Och allting som händer händer med som är förutbestämt. Det som vi kallar det för qada. Och hur storleken, hur många som kommer att mista livet, hur många som kommer att bli drabbade, även det Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det med qadar. Det är med ett mått. Så allting som händer runt omkring oss är under Allah subhanahu wa ta'alas makt. Allah vet allting, bestämmer över allting. Vill vi eller vill vi inte? Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen surat Yasin, vers 83 säger: stor är han i sin helighet, han som har herraväldet över allt i sin hand. Till honom ska ni föras åter. Likaså i surat al-Furqan, vers 2, där Allah subhanahu wa ta'ala menar i den här versen att allt det är gjort med visst mått. Det Allah subhanahu wa ta'ala kapitel 25 vers 2 säger: han som äger herraväldet över himlarna och jorden, som ingen son har avlat och i vars herravälde ingen har haft del. Han som har skapat allt och gett det skapade dess rätta utformning. Så dessa händelser händer med Allah subhanahu wa ta'ala kännedom. Men varför händer detta? Eller vad är det man kan få lärdomar av dessa händelser? Vad säger islam om detta? Jag har sammanställt 6 eller 7 eller 8 lärdomar som jag kommer att gå igenom inshallah under den här timmen. Det första lärdomen, eller att man kan få lära sig från det, det är att vi ska veta att det här livet är fullt med prövningar och tester. Att Allah subhanahu wa ta'ala ska testa oss med att vi kan bli rädda, några av oss kan bli hungriga, tredje kan förlora pengar, fjärde kan förlora släktingar, det kan bli torka, det kan bli översvämningar, det kan bli, även jag glömde det här tsunami förstås, det som hände för några år sedan i Asien, där tusentals människor miste livet. Så Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Baqarah vers 155, det andra sura, säger: vi ska helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten av ert arbete. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap. Så att det här kan man säga de här, till exempel egenskap tålamod. Hur ska vi veta att vi är tålmodiga om vi inte genomgår lite svårare prövningar? Annars tålamodet skulle inte ha någon funktion alls om vi inte utstår för vissa prövningar. Hur ska tålamodet ha någon funktion om vi inte har dessa prövningar? Och Allah i surat al-Anbiya, alltså kapitel 21 vers 35, säger så här: varje människa ska smaka döden. Vi prövar er genom de frestelser som följer med såväl motgång som medgång, och ni ska föras tillbaka till oss. Så att det här muslimerna, eller islam, ser det här livet från födelsen ända till döden, tester och prövningar. Du kan testas med det goda och andra kan testas med onda, eller samma människa kan testas med båda två. Och då är det är helt naturligt i det här livet. Så att Allah subhanahu wa ta'ala ska veta och testa oss. Så Allah i surat Ali Imran vers 142 säger så här: tror ni att ni bara kommer att stiga in i paradiset utan att ni ska utstå för prövningar, för tester, att ni ska sträva efter etc. Så Allah vet vilka av er som har kämpat för det goda, och så vilka av er som har haft tålamod, som var tålmodiga. Så samtidigt vi ska veta att de största som testas och prövas, det är profeterna som är felfria. Så Allah vill höja deras plats i paradiset, inte för att de har synder de testas, utan det är att lyfta upp dem i paradisets nivåer. Så Allah subhanahu wa ta'ala har testat, titta på hur profeterna har testats. Titta på Mose. Det är farao som var en av värsta diktatorerna på jorden, som hade påstått att han är den högste guden. Men trots det, Gud av sin barmhärtighet skickade Mose till honom och beordrade honom att han skulle säga mjuka ord till farao, så kanske han skulle komma tillbaka och ångra sig. Så farao, kan man säga, en sån grym diktator, fick, kan man säga, Mose blev rädd för honom. En profet kan bli rädd av en diktator. Så han blev förföljd, det som vi känner till. Han flydde från farao och lämnade Egypten, och så förföljde honom med militärer. Likaså profeten, många profeter, Noak, som levde 950 år bland sitt folk, och många förföljde honom och trakasserade honom och skojade och skrattade åt honom, eftersom han byggde arken för att rädda en del människor som Allah hade beordrat honom. Så likaså, titta på alla profeter. Profeten Zakarias, han flydde från människor som ville döda honom. Till och med han gömde sig genom ett ihåligt träd. Sen när de hittade honom, de kom med såg och delade det här trädet, och han var inne och dödade honom på det sättet. Alltså delade honom till två delar. Samma sak med Johannes, Yahya. De skurade av hans huvud. Profeten Yusuf, han testades genom att flera gånger, ena gången med makt och ena gången att han hamnade i en brunn, och tredje gången med kvinnor som förförde honom etc. Jesus alayhi salam, fred vare med honom, han blev förföljd och han blev hotad med korsfästning etc. Så likaså Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sista profeten, han också blev förföljd. De kallade honom att han är lögnare, de kallade honom att han är magiker, de kallade honom så detta händer med alltså bästa människor på jorden. Så hur ska vi då? Vi kan också bli testade. Till och med att dessa profeter, alltså under profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams tid, de blev så trakasserade, förföljda, och till och med att vissa började säga till profeten sallallahu alaihi wasallam, säga, är det verkligen så att vara troende och vi blir drabbade på det sättet? Så Allah subhanahu wa ta'ala har berättat just detta om i Koranen kapitel 2 vers 214, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: tror ni att ni ska få stiga in i paradiset utan att först ha gått igenom detsamma som de som levde före er? Olycka och motgång drabbade dem och skakade dem i grunden. Alltså de blev helt, det var som de blev skakiga av de här prövningarna. Så att sändebudet och de som följde honom i tron utropade, alltså de började någon form av tvivlan. När ska hjälpen komma från Gud? Ja, det var det hela tiden, det är frågan. Då Allah subhanahu wa ta'ala beskriver detta i Koranen: men Guds hjälp är alltid nära. Problemet är att många människor har bråttom, vill ha svaret direkt, vill ha skyddet direkt, men vi vet inte vad som är bäst för oss. Om vi ska leva det här livet, som vi kommer att utstå en hel del prövningar och tester, även när vi lever här i ett land som är civiliserat, som är demokrati, som är mänskliga rättigheter, som kallar sig, man har religionsfrihet, man ser att det finns islamofobi, de kallar dig terrorister, extremister, fanatister, bokstavstrogna, Det är sådana ord som ofta vi hör och ser på media. Så det, och det är helt naturligt. Svaret är det ska vara tålamod. Tålamod och jobba vidare. Din uppgift är att visa den rätta bilden av islam. Med din moral, med ditt beteende etc. Så Allah subhanahu wa ta'ala vill testa oss. Pröva. Test. Alltså om allting hade varit frid och fröjd. Allting hade varit perfekt. Då hade vi inte behövt komma ner till jorden. Utan vi hade, kan man säga, vi hade varit kvar i paradiset. Men Allah ville att vi skulle komma tillbaka och på jorden. Och för en viss tid, 150-20 varierar, vilket ingen garanti. Och så komma tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Så vi sa den första är tester och prövningar. Det är hela livet med även naturkatastrofer. En av dem tester och prövningar. Nästa visdom eller lärdom från dessa händelser. Det är att människan inte ska vara högmodig och tro att han eller den här människan har kontroll över allt. Så att det här hjärtat inne i människans bröst ska mjukna, ska vara ödmjuk, ska vara enkel. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen till Muhammad sallallahu alaihi wasallam i vers, kapitel 6 vers 42: före dig har vi sänt sändebud till folk som vi sedan satte på prov genom motgångar och lidande. För att de skulle lära sig ödmjukhet. Alltså för att människor ska vara ödmjuka. Om vi hela tiden tror att vi kan allt. Vi har makt över allt. Titta, var är Farao? Var är Hitler? Var är Stalin? Var är Lenin? Var är dessa Mao Zedong? Var är dessa diktatorer? Alla dessa diktatorer under jorden. Det finns inte något kvar från dem. Så Allah subhanahu wa ta'ala vill att vi ska vara ödmjuka. Så när vi ser vissa människor och säger att hur känns det att se en jordbävning? Han sa, jag känner mig som en fågel. En maktlös fågel. Så Allah subhanahu wa ta'ala också har beskrivit detta i kapitel 7 vers 94. Vi har aldrig sänt en profet till ett land utan att sätta dessa folk på prov genom olyckor och elände. För att få dem att ödmjuka sig och ångra sina synder. Så att när vi ser dessa händelser, det är för när en människa går till begravningsplats, så säkerligen hjärtat blir lite ödmjuk eftersom man tänker att jag också kommer att hamna precis som den här människan under jorden. Så varför ska vi bråka och varför ska vi gnälla och varför ska vi så att det här för att hjärtat ska mjukna och man vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala, vänder sig till sin skapare. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen kapitel 32 vers 21 att vi kommer att smaka en del av det kommer redan efter. Kan hända att någon hamnar i helvetet. Så han eller hon kan se det hur det känns redan en del av det här. Allah säger i Koranen i den här kapitel 32 vers 21. Innan de får du smaka det eviga straffet. Ska vi helt visst straffa dem i denna värld. Kanske grips de då av ånger och vänder tillbaka till Gud. Så att det är något sätt för människor att komma tillbaka. Så det är eftersom det här med högmod och man tror att man har kontroll över allt. Det är en stor och svår sjukdom. Titta på en skådespelare som spelade Stålmannen. Och det var makt att kunna flyga, rädda människor och så känna att den personen är starkast. Så den personen hamnade med vid en olycka, ramlade från hästen och så blev förlamad. Så en annan som med boxning kallade att han är I am the greatest, jag är starkast. Så Allah subhanahu wa ta'ala väldigt enkelt kan testa någon. Okej, men då får du det här sjukdomen och får se vad du ska säga, vad du ska göra. Är du fortfarande greatest? Är du fortfarande starkast? Är du fortfarande mäktigast? Så det är en människa. Profeten sallallahu alaihi wasallam, vår kära profet, han var väldigt enkel. När folk letade efter honom, de kom till hans moské. Så de frågade, vilka av er är Muhammad? Det betyder att han hade inte någon speciell stol, en speciell plats, en speciell klädsel. Nej, nej, han levde precis som alla andra. Så, och då Allah subhanahu wa ta'ala vill att vi ska bli ödmjuka. Man ser många diktaturer i historien. Och Allah subhanahu wa ta'ala lämnar inte, alltså alla dessa diktaturer ser man att slutet blir väldigt, väldigt besvärlig. Det är en faro som sa att jag är Gud, jag är er högste Gud. Allah med vatten lät honom drunkna i vattnet och lät hans kropp ska bevaras så vi kan, finns i Alexandria i Egypten. Så att folk ska få lärdomar från hans, från att han påstått att han är Gud. Nej, din kropp får sitta kvar och så folk titta på om du är Gud eller maktlös kropp där. Eller Namrud i Irak som ville straffa Abraham och slänga honom i elden. Namrud, han var en av värsta diktatorerna som faro. Och han kunde säga att jag kan ge liv och ta liv. Och han sa jag kan bevisa. Han hämtade två personer. Och den första, han skar av huvudet av honom och dödade honom. Titta, jag tog liv av en. Och den andra sa till honom, gå du är fri. Mm. Det är som om han gav liv och tog liv. Han sa, det är precis vad Gud gör. Jag också kan ge liv och ta liv. Ha? Så, och han bestämde att slänga Abraham in i elden. Vilken prövning, vilket test. Och så, Allah subhanahu wa ta'ala lät att den här elden som Abraham, alltså de slängde, elden var så stor att de vågade inte närma sig elden, så de slängde honom med någon apparat, slängde honom in i elden från en stort avstånd. Och till och med det sägs att han var inne i elden i 40 dygn. Men Allah subhanahu wa ta'ala som skapar eld och skapar vatten och skapar allting sa till elden att du får vara fredlig och kall över Abraham. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Så till och med de frågade Abraham efter det här 40 dagar när han kom ut. Han sa det bästa tiden i mitt liv, det var de där 40 dagarna när jag var i elden. Eftersom Allah subhanahu wa ta'ala ändrade egenskapen för elden. Istället för att bränna, det blev fredlig och kylig över Abraham. Det var nummer två. Så att vi inte ska vara högmodiga och tro vi har makt över allt. Vi kan bestämma, vi kan stoppa jordbävningar, vi kan stoppa tsunami. Nej, nej, det kan vi inte göra. Vi har inte makt över det. Det finns någon som är mäktigare, nämligen Allah subhanahu wa ta'ala. Nästa punkt, att vi ska veta Allah subhanahu wa ta'alas makt. Att vi ser ibland att det bara regnar 4-5 dagar efter varandra, ser översvämningar, städer hamnar i under vatten. Så att på detta sätt du ska lära känna Allah subhanahu wa ta'alas makt. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen kapitel 6 vers 65: säg, han är den som har makt att låta ett straff drabba er ovanifrån eller underifrån, eller så förvirring och splittring i era led, och låta några av er få utstå övergrepp från de andra sida. Se hur vi förtydligar budskapen för att de ska förstå, för att vi ska förstå det. Så att vi sa att vi ska känna Allah subhanahu wa ta'alas stora makt. Nästa punkt: de här faktiskt, de här händelserna, naturkatastrofer, det kan vara också straff. Det kan vara straff för vissa folk. Och när människor stiftar ofred på jorden, då kan det straffet komma. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen surat Rom kapitel 30 vers 41: ordningen har störts och fördärv har visat sig på fasta land och i havet. Alltså det finns människor, innan under profeten Muhammad, det fanns inte stora jättestora båtar som det finns nu. Men nu ser vi att det faktiskt människor stiftar ofred även i havet. Och det som Allah subhanahu wa ta'ala menar är att det är på fasta land och i havet. Man ser att på stora båtar, eller man ser folk dricker alkohol och man har kan man säga förbjudna relationer, och man har knark, och man har det här är saker och ting som strider mot Allah subhanahu wa ta'ala. Att Allah säger ordningen har förstörts eller störts av och fördärv har visat sig på fasta land och i havet. Allt verk av människohand. Alltså det är människan som har skapat det. Och resultatet, vad blir resultatet? Allah säger därför låter han dem känna på några av följderna av deras handlingar. Kanske kommer de att ångra sig och att vända om. Så det här kan vara ett straff. Likaså att Allah subhanahu wa ta'ala i surat Al-A'raf kapitel 7 vers 4. Allah säger: hur många städer har vi inte lagt öde under natten, eller då människorna slumrade i middagshettan, drabbade de vårt straff. Så att det kan drabba människor medan de sover. Och det här, man ser att dessa människor dödar varandra, människor begår krig, människor startar krig, människor det här kan vara, straff för det. Nästa punkt: att människor begår synder. Och synder, det är redan från Adam och Eva. Varför kom Adam och Eva från paradiset? Vår plats var på paradiset. Det är därför ordet yarji'un en hel del gånger har beskrivit i Koranen, att vi kommer att återgå tillbaka till paradiset inshallah, om Allah så vill. Men Adam och Eva, och förresten islam lägger skulden på Adam och Eva, inte som vissa religioner bara lägger skulden på Eva, det är hon som övertalade Adam att äta från trädet. Nej, islam säger att la skulden på båda två, att båda två åt från det trädet, och därför de stred mot det Allah subhanahu wa ta'ala hade varnat dem ifrån. Därför fick de lämna paradiset och komma på jorden. Så det var för straff. Och Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit en stad, eller en liknelse om en stad. Allah i surat kapitel 16, vers 112, surat An-Nahl. Se, Gud framställer liknelse om en stad. Invånarna levde där lugna och trygga, tillförsäkrade en riktig försörjning från alla håll. Alltså de levde i överflöd. Men de ville inte erkänna Guds välsignelser. Och vad blir resultatet? Alltså de trodde inte på Gud, följde inte efter Guds regler eller Guds bestämmelser. Och Gud lät dem pröva på hungern och fruktans elände på grund av att de förnekade Guds välgärningar. Så att de vägrade följa Allah subhanahu wa ta'alas väg. En vers till. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver en by som har stridit mot Allah subhanahu wa ta'alas väg. Kapitel 65, vers 8. Hur många folk som i övermod satte sig upp emot Guds och hans sändebuds befallningar. Har vi inte avkrävt sträng räkenskap och låtit dem utstå svåra straff? Må Allah skydda oss från alla dessa straff. Sedan Allah subhanahu wa ta'ala säger om folken i kapitel 7, vers 96. Om folken som vi förintade hade trott på Gud och fruktat honom, skulle vi ha låtit himmelens och jordens alla välsignelser komma dem till del. Men de avvisade budskapen som lögn. Och så straffade vi dem med det som följde av det onda som de inte upphörde att begå. Vissa människor säger att men det finns människor som är onda. Varför straffas de inte? Allah säger i kapitel 29, vers 53: och de låtsas önska att du skulle skynda på straffet som redan skulle ha drabbat dem om inte Gud hade utsatt en frist. Alltså det finns alltid är bestämt med mått när den här personen ska dö, var den ska dö. Men Allah säger i den här versen: men det kommer med säkerhet att drabba dem, och det ska ske plötsligt när de minst anar det. När de minst anar det. Alltså det här, vi har även märkt att det här hjärtinfarkt har ökat, att människor plötsligt dör, eller översvämningar plötsligt kommer, tsunami plötsligt kommer, etc. Och det här faktiskt, sådana här plötsliga död kan vara bra för vissa och väldigt dålig för andra. Hur? Eftersom om man är hela tiden på rätt väg, är ärlig, är god, är troende, följer Allah subhanahu wa ta'alas väg, följer profeten sallallahu alaihi wasallams väg, då, och det kommer en hjärtinfarkt eller dör den här personen på sekunden, då den här personen faktiskt är lycklig lottad, eftersom den direkt lämnar det här livet och direkt till paradiset. Medan en person som har varit fördrivit över sig själv, eller förtryckt, jag kallar det förtryckt sig själv, zalimun li nafsi, och inte följt Allah subhanahu wa ta'alas väg, begått synder, dödat, mördat, våldtagit etc. Och så han hade hela tiden tänkt att jag ska be om förlåtelse när jag blir gammal, när jag blir 60 år, 70 år, då ska jag börja om. Och så när han är 30 och 40 och får hjärtinfarkt och dör. Då den här personen är verkligen förlorare. Eftersom han hade planerat be om förlåtelse men i framtiden. Men då är det för sent. Då är det för sent. Så du är en muslim hela tiden ska vara på säkra sida. Wallahi, vi vet inte när vi ska dö. Det kan vara att den tyget som vi ska lindas i finns redan i affärerna. Eller en kistan som vi ska stoppas i finns redan i stan. Så att vi vet inte när och hur och var vi ska dö. Så att alltid en muslim ska vara på säkra sidan. Vara troende och följa Allah subhanahu wa ta'alas väg. Allah subhanahu wa ta'ala har också accepterar inte förtryck. Och det är också nästa punkt. Att det finns förtryck nu. Det finns förtryck överallt. Jag kan säga överallt finns det förtryck. Det kan vara förtryck av minoriteter. Förtryck av vissa religiösa människor. Förtryck av olika färg. Förtryck bara för att man tillhör en viss folkgrupp. Förtryck bara för att man är fattig. Det finns förtryck. Det finns förtryck för vissa människor som vill ha rättvisa. Det finns förtryck av diktaturer. Det finns förtryck av män mot kvinnor. Det finns det. Så om det här förtrycket fortsätter. Jag säger utan undantag, det finns i andra länder. Utan undantag. Någon form av förtryck. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Hud, kapitel 11, vers 102. Sådana straffdomar som de vi har berättat om avkunnar din Herre när han straffar folk som har sjunkit djup i synd, alltså dolim eller förtryckare. Hans straff är plågsamt och utkrävs en obeveklig stränghet. Så att när förtrycket dyker upp så Allah subhanahu wa ta'ala kan straffa det här folket. Därför att det måste finnas i varje samhälle det som är kännetecknar eller den som kan skydda samhället. Om det finns människor som vill skapa eller motstå det här förtrycket eller jobba mot det här förtrycket. Det som vi kallar det för musleh eller den människan som försöker rätta till det människorna har förstört. Stifta fred på jorden. Det som man kallar honom för musleh. Det finns saleh, människan som är bra för sig själv. Alltså bara tänka på sig själv. Eller vill vara troende. Men räcker det? Nej. Det finns musleh. Alltså du ska vara bra för dig själv och så även för andra människor. För ditt samhälle, för din familj etc. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger: din Herre låter inte ett folk gå under på grund av människornas synd eller människornas förtryck. Så länge deras strävan är att förbättra sig och att göra rätt mot varandra. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Så att det här, dessa människor som försöker rätta till det människorna förstör. Dessa människor faktiskt är säkerhetsventil så att inte straffet kommer. Så att även vår profet sallallahu alaihi wasallam har sagt att domedagen, när kommer domedagen händer? När det inte finns människor som säger ordet Gud eller ordet Allah. Det betyder att ordet Allah har försvunnit. Då kommer domedagen hända. Då blir det det var profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt. Sedan det finns en hadith där profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt om det händer si och det händer så och det händer så och så. Om människor inte är pålitliga längre. Ja, människor lurar varandra. Och människor inte betalar sin zakat eller hjälpa fattiga. Och att människor lär sig religionen endast för att visa att de är kunniga. Och en människa som är stygg mot sin mor. Vissa människor är väldigt, väldigt goda. En tjej är väldigt god eller en kille är väldigt god mot sin fru, men är väldigt sträng mot sin mor. Eller att en person är väldigt god och snäll mot sina kompisar, medan mot sin far är väldigt hård och grym och förnedrar sin far. Och om i moskéer man höjer sin röst, och det betyder att man säger svär på varandra, och det händer faktiskt i många moskéer nu för tiden. Människor visar bråkar och visar, ja. Och att alltså profeten sa sen, om det händer det och om det händer det och om det. Och så om att landets värsta person är ledare. Det blir ledare. Alltså folk väljer den person som är mest korrupt och mest diktator och mest, ha. Och att folk lyder människor bara för att få deras, kan man säga, godkännande, även om de är på felaktig väg. Och människor dricker alkohol och ha. Då får de vänta sig en hel del jordbävningar och straff en efter en. Det var profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt. Nästa punkt att vi ska, kan man säga, tänka på, det är att vi ska tänka på döden. Så länge vi har allting bra, så vi tänker sällan på döden. Men när vi ser att människor, ja, det här har drabbat en liten, en stor, en kvinna, ett barn, så det kunde ha drabbat mig också. Så att meningen med dessa naturkatastrofer, att vi ska tänka på döden och så förstås be om förlåtelse och så komma tillbaka. Tänka, det är meningen med det. Inte vara att vara pessimist, utan vi ser inte döden som straff, utan vi ser döden att det är bara övergång, det är bara som byta bostad. Men en muslim ska alltid tycka om leva länge och ha goda gärningar. Men den här döden vi alla människor flyr ifrån. Allah subhanahu wa ta'ala säger: när du människan ligger på ditt yttersta, ska dödskampen hjälpa dig att se sanningen i hela dess klarhet. Och all du som ville skjuta ifrån dig, alltså du ville skjuta ifrån dig döden, du flydde från döden. Vi alla flyr förstås från döden. Så Allah subhanahu wa ta'ala även i surat al-Anbiya kapitel 21 vers 1 säger: räkenskapens stund kommer att allt närmare människorna, men de vänder sig likgiltigt bort om frågan förs på tal. När man pratar om döden, så många vill helst inte lyssna, vill inte sitta kvar etc. Medan när döden kommer, ingen kan skjuta fram det en sekund eller backa det en sekund, utan allt är bestämt när vi ska dö. Och Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-A'raf kapitel 7 vers 34: för alla människor är en frist utsatt. Så Allah vet precis var jag ska dö, när jag ska dö, hur jag ska dö. Och Allah säger: och de kan varken förkorta den eller förlänga den, ens med ett ögonblick, när den har löpt ut. Alltså det är alltid fast bestämt när vi ska dö. Så Men vissa människor som jag nämnde innan att säga men det finns den här diktatorn eller det finns det här förtryckaren eller det här grymme personen eller det här, varför Allah straffar inte dem nu? Det som vi nämnde att Allah subhanahu wa ta'ala har gett frist för varje person. Kapitel 16 vers 61, Allah säger: om Gud gärna skulle straffa människorna för det onda de gör, skulle han inte lämna en enda levande varelse på jorden. Subhanallah. Alltså, tänk om Allah skulle straffa människan för varje synd han gör på direkten. Då skulle vi få straff efter straff, straff efter straff. Ja? Det här har baktalat den och det här har ljugit mot den, det här har förtryckt den, det här har stulit den och det har snattat den, det har sårat den och det här. Alla dessa är synder. Alla dessa är synder. Så till och med en sa att tänk om synderna skulle ha någon lukt. Ha? En äcklig lukt. Då skulle ingen kunde sitta bredvid någon annan. Eftersom, ja, det här personen, usch vad han luktar. Om synden hade haft lukt. Men Allah har velat att även människan har synder. Att han får överleva och så får han leva tills kanske han ber om förlåtelse. Kanske Allah vill att alla människor kommer tillbaka. Så Allah fortsätter i den här versen säga: men han beviljar dem en frist till en tidpunkt som han har utsatt. De kan inte förkorta fristen och när den har löpt ut kan de inte förlänga den ens med ett ögonblick. Likaså kapitel 35 vers 45, Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här versen: om Gud med en gång skulle straffa människorna så som de förtjänar, skulle han inte lämna en enda levande varelse kvar på jorden, men han ger dem uppskov till en av honom fastställd tidpunkt, och när denna frist har löpt ut ska de få erfara att Gud inte förlorar någon av sina tjänare ur sikte. Så alla människor kan få sin straff eller belöning för det de förtjänar. Men Allah subhanahu wa ta'ala ändrar inte den tidfristen som Allah subhanahu wa ta'ala har föreskrivit. Sedan Allah subhanahu wa ta'ala vill också med de här naturkatastrofer är att vi ska komma ihåg domedagen, yawm al-qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit i surat al-hajj. Alltså surat al-hajj, alltså det med vallfärden. Alltså kapitel vallfärden, det börjar med man kanske tror att det borde ha berättat om hajj och vallfärden och etc. Nej, Allah subhanahu wa ta'ala har börjat med så kallade domedagen. Eftersom när du kommer till Mekka, till hajj, det är så många människor har bara lindade tyg. Det är symbolen för domedagen. Och det är meningen att du ska känna att titta, den här är svart och den vit och den kung och den arbetslös och den som, man som kvinna, ung som gamla, alla står där och säger samma ord. Du vet inte vem som är rik, vem som är fattig, vem som är troende, vem som är mindre troende. Det är bara Allah subhanahu wa ta'ala som vet. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger kapitel 22 vers 2: den dag ni ser då, alltså den dagen, alltså pratar om domedagen, den dag ni ser den komma, ska varje kvinna som ammar sitt barn låta det ligga. Alltså en kvinna i domedagen av den här rädslan, förstås den här dagen, det kallas domedag men det är 50 000 år, till och med att en kvinna som är havande kommer att föda ut sitt barn, en kvinna som ammar kommer att lämna barnet ifrån sig bara för att skydda sig själv. Klar, bara hon vill skydda sig själv och ingen annan. Och det Allah beskriver det här just den här dagen. Varje kvinna som ammar sitt barn låter det ligga, förlamat av fasa. Och varje havande kvinna i sin förskräckelse föder fram sitt foster i förtid. Och människorna ska ses ragla som druckna. Alltså de ser som om de är berusade. Fastän de inte är druckna. Nej, Allah säger, det är rädslan för Guds stränga straff som driver dem från vetet. Vetet alltså dessa människor, av den här rädslan, hur ska domen stå ut för mig? Det är för ofta innan domen kommer, även när du är på domstol och sådär, man är lite förvirrad, man är rädd, vad ska domen vara? Ska det vara ska det vara paradiset här i det här i domedagen, eller det ska vara helvetet? Ska vara Allah vara nöjd med mig? Och Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit det, just den stora jordbävningen, idha zulzilatil ardu zilzalaha, att när den stora jordbävningen händer och så jorden tar ut sina vikter, alltså det här människorna alla slängs ut från och akhrajat al-ardu athqalaha, då kan den här människan som vaknar upp ur sin grav, wa qala al-insanu ma laha, den här människan kommer att förundra varför det här händer. Yawma idin tuhaddithu akhbaraha, att marken ska berätta vad som har hänt, att det är Allah som har beordrat den här marken slänga ut alla dessa människor till liv igen. Så det här Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit ordet tillbaka 20 gånger i Koranen, alltså att vi ska komma tillbaka till honom. Så den här människan, att vi ska veta att vårt liv på jorden är prövningar, att du ska komma ihåg hela målet ska vara livet efter detta. Och när döden kommer, det enda den här människan önskar att komma tillbaka och börja om igen. Qala rabbi hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Allah, låt mig komma tillbaka för att börja om. Okej, nu har vi lärt oss en hel del lärdomar från de här händelserna, stora händelser, stora jordbävningar, och det är faktiskt alla dessa är små tecken för domedagen. Det är naturens regler börjar ändra sig, och det kommer säkerligen någon dag hända, vilket ingen människa vet, men dessa är små tecken, ja, visar att vi måste lära oss komma ihåg döden, komma ihåg domedagen, komma ihåg det här med på grund av förtryck, på grund av orättvisa, på grund av kan man säga högmodighet, på grund av alla dessa kan orsaken till de här stora händelserna. Men vad som muslim, vad är vår plikt? Vad är det vi ska göra när såna här händelser händer? Förstås man ska försöka med allt möjlighet skydda sig och så samtidigt ha tålamod. När det har hänt så måste vi ha tålamod. Så då, eftersom profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, det är underligt med den som är troendes gärningar. Om det händer honom något gott, han får bra jobb eller han blir rik. Om han är tacksam, han får belöning från Gud också. Om människan genomgår svåra händelser, prövningar, och så han eller hon har tålamod över det, då får han belöningar eller hon belöningar. Så i båda fall, i nöd och när man har det bra, i nöd också även i godhet, eller i när människan har det tryggt och bra. Så tyvärr många människor inte räknar upp Allah subhanahu wa ta'alas gåvor, och få är tacksamma. Allah subhanahu wa ta'ala säger wa qalilun min ibadiyya shakur. Det är få av mina tjänare är tacksamma. Så att tålamod är väldigt viktig i såna här händelser förstås. En kvinna kom till profeten sallallahu alaihi wasallam. Hon sa: ja Rasulullah, jag har epilepsi. Och jag vill att du ska göra dua eller bönord så att jag ska bli frisk. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa till henne: om du vill, jag kan göra dua för dig. Eller om du vill ha tålamod, om du vill vara tålmodig över den här prövningen, så får du paradiset. Så det här är svårt att bestämma. Hon sa, eller profeten sallallahu alaihi wasallam sa till henne: om du vill, jag ska göra dua, bönord, så att du ska bli bra. Eller om du vill vara tålmodig över det, ha tålamod, så får du paradiset. Någon kanske här frågar mig: men varför kunde inte profeten be för henne och så ge henne paradiset? Eller säga att för det första Allah subhanahu wa ta'ala som ger paradiset. Men paradiset är frukten av det här tålamodet. Så hon ska gå igenom den här prövningen för att få paradiset. Så vi måste genomgå dessa, annars tålamodet, vad har det för funktion som vi nämnde i början? Så profeten sallallahu alaihi wasallam, eller hon sa till profeten sallallahu alaihi wasallam: okej, ja Rasulallah, jag vill ha tålamod eftersom hon ville ha paradiset. Ja. Hon sa: ja Rasulallah, eller profeten, Guds budbärare, jag vill att eftersom när jag får epilepsi, jag brukar alltså slå sönder mina kläder, jag går ut naken. Så be Allah subhanahu wa ta'ala att jag inte ska göra det, att jag inte slår sönder mina kläder eller river sönder mina kläder. Så profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde dua, och så hon aldrig gjorde detta igen. Likaså om det blir en sjukdomsepidemi som kolera i en stad, vad är det man ska göra? Förstås man ska söka behandling, men Islam säger, eller profeten sallallahu alaihi wasallam har beordrat, att när det dyker upp epidemier så man får inte lämna den här staden eller den här byn som epidemin har spridit sig. Någon säger: varför? Men det kanske finns medicin någon annanstans. Nej, Islam vill att det här epidemin, så att det inte sprider sig i andra länder. Och det här förstås profeten sallallahu alaihi wasallam har uppmanat oss i det här fallet att ha tålamod och så söka vård. Och så profeten sallallahu alaihi wasallam säger: om det dyker upp epidemi eller sjukdom i någon stad, och så människan efter att ha sökt vård har tålamod och vet att det som Allah subhanahu wa ta'ala har bestämt kommer att hända, så den här personen får belöningen som martyr om han dör efter det här naturkatastrofen. Och förstås alla det här naturkatastrofer, om den här människan har bara haft tro på Gud, den personen är inshallah är martyr. Om det är jordbävning eller om det är i samband med bränder eller i samband med kan man säga översvämning eller vulkanutbrott eller alla dessa är inshallah martyrer om de har varit troende, om de har haft tro på Gud. Likaså en person kan drabbas av med sin kropp, med handikapp, med eller blindhet. Profeten sallallahu alaihi wasallam, om en människa blir testad med att vara blind och han eller hon har tålamod över det, förstås efter att ha sökt behandling, men läkaren säger, förresten läkaren gör dig inte frisk, läkaren ger dig behandling. Det finns, du kan jämföra två personer som har cancer till exempel. Båda två har samma diagnos, båda två har samma medicin. Men det ena dör, det andra blir frisk. Det kan hända, mycket möjligt. Så det som har bestämt att den ska leva och den ska dö, Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en hadith, varje händelse som drabbar en, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazin wala adha, varje, även om du drabbas av huvudvärk, eller du drabbas av eller du ramlar ner, särskilt de här isiga vädret, att du ramlar ner, även att du får någon tagg i foten, även om du då är det en hel del synder som tas bort eller raderas, utraderas. Så det är att menas inte att vi ska tycka om och halka och tycka om och nej, utan det här är prövningar. Om man har tålamod över det, så en hel del synder inshallah tas bort. Och det här förstås, det var det jag ville, tiden rinner ut. Så någon kanske säger så här: bror, du berättar om en hel del straff och om en hel del. Nej, men det finns vissa religioner, andra religioner, som det nämns inte ordet straff, och det nämns inte att det är någon profet eller någon annan som har offrat sig för oss, och vi är att du pratar om straff och om lidande och om det här. Det är så att, kära lyssnare, att det är bättre att vara eller att bli testade här och pröva det här, och så vi har tålamod över det, än att du blir överraskad där borta när vi dör. Att bli överraskad är att nej, men det finns helvete och det finns straff och det finns, och det är förstås, en muslim tro på allt detta, tro på paradis, tro på helvete, tro på att dessa är händelser. Så en muslim ska försöka göra allt gott så att klara av de här stora prövningarna, och så samtidigt ha tålamod. Eftersom, vad hjälper det om vi är ängsliga, om vi är kritiska, om vi klagar på det här? Det hjälper inte något. Utan huvudsaken att vi stiger upp igen, rätta till det som har blivit förstört, och så veta att all dessa är prövningar, synderna kan tas bort, att det, att människan kan ångra sig, komma tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala, hjärtat kan bli ödmjuk, och så må Allah subhanahu wa ta'ala skydda oss allihopa från dessa naturkatastrofer, och så att alla människor ska leva i fred, och människan ska inte, kan man säga, drabbas av de här svåra prövningarna. Akhru da'wan, alhamdulillah, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.